I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska podden, det är tisdag, det har jag sagt förut någon. Det är ofta tisdagar vi kör på av någon outgrundlig anledning, eller i försiktigt varför det är måndagsmatcher. Nåväl, innan jag drar den här introduktionen allt för långt, Makoto Asahara heter jag, Hugo Månsson, Josip Ladan med mig i studion. Välkomna in till att börja med.
Tack, tack.
Fullspäckad, galen omgång får man väl ändå säga att vi har avhandlat mycket saker som går att diskutera från helgen som varit, och vi börjar väl någonstans i, ja, vi går väl rakt på sak, vi börjar väl i Stockholmsderbyt tänker jag. Till att börja med, det har ju varit lite, alltså, tråkigare icke-fotbollsrelaterade rubriker kring det där derbyt, om liksom efterspelet med supporterna och polisen och den konflikten och så vidare. Vi kommer hålla oss till att bara prata just om fotbollen här i podden. Däremot finns det ju en stor granskning om villkorstrappan, eller den nya villkorstrappan som det kallas, från er två, som går att läsa på sajten. Väldigt många tecken, initierat snack med både säkerhetsansvarig från Stockholmsklubbarna och annat där, så in och läs den om ni inte gjort det. Och sen naturligtvis så kan ni hålla er uppdaterade på det som sker kring den här konflikten med polisen i samband med hemgången efter match där från derbyt. Så att det finns på sajten, men här i podden kommer vi hålla oss till det som hände på planen. I och för sig, det var ju ganska mycket stök på planen också i det här derbyt. Ja, vart börjar vi?
Jag tycker vi först börjar med att äntligen säga, med att publiken är i full skala tillbaka på de allsvenska arenorna.
Det är ju för sig utanför planen.
Ja, jag vet, men
det påverkar, jag håller helt med. Vi
måste ändå slänga in det. För att, och det är ju verkligen inte bara, vilket det blir lätt när man sitter här och dras med i just Stockholms derby, 43 000 på läktarna. Men det började redan med Elfsborg mot Blåvitt på fredagen där. Att det är där Blåvitt har 5 000 tillresta supportrar, vad jag har mått.
Mm, mm.
Ja, det är ju otroligt mäktigt, ja. Och så roligt.
Ja, det har ju varit publikfester på i princip alla arenor. På Friends Arena var det ju helt otrolig inramning, helt otrolig stämning, och tiforna inför match var ju otroligt genomarbetade, koreograferade, och man har sett olika medier leta upp de här människorna som har varit på de här bilderna som ritades upp av AIK-fans och Djurgårdsfans och så vidare. Det var väldigt, väldigt häftigt att se. Och sen i Norrköping fullsatt, det var ju liksom elektrisk stämning där också på Platinum Cars Arena, som den numera heter. Och så vidare. Dock en brasklapp här. Det var bara 4 000 pers på Guldfågeln Arena när Kalmar FF spelade. Den arenan, jag har sagt det förut i andra sammanhang, jag vet inte om jag har sagt det i poddsammanhang, men den arenan ligger ju på helt fel plats.
Ja, den diskussionen vet jag for a fact att vi har haft här också. Även om mickarna inte har varit på, men den ligger där den ligger, och det är ju dessutom liksom så enorm uppförsbacke för alla i och omkring Kalmar FF att locka tillbaka publiken till GFA, för att det har gått så pass dåligt så pass länge. Visst, man tänker nu med Rydström att ja, man har ett bra tabelläge, det är en fin, effektiv fotboll som faktiskt ger resultat som borde locka tillbaka, men de är svårflörtade där ute vid det öländska brofästet, men också i stora drag att det har varit så mycket runt klubben som har varit så stökigt, så att det kommer ta lite tid innan folk börjar liksom inse att okej, men det här är någonting annat.
De kan ju börja med att bygga en cykelbro där runt Funkabo IKEA istället, så man inte måste åka hela vägen upp till Berga om vi ska vara väldigt...
Ja, nu är vi väldigt lokala.
Väldigt lokala i Kalmar, men den arenan ligger... Det är som att bygga en fotbollsarena i Kungens kurva i Stockholm. Så skulle man kunna säga för de som inte har varit
mäktigt,
i Kalmar.
Skulle jag säga.
Riktigt ja, så här, nära till hands för fotfolket. Ja.
Logistisk mardröm.
Så det är en liten smolk i bägaren, tycker jag, att det var så pass få på där, med tanke på liksom att publiken verkligen var tillbaka i full kapacitet den här allsvenska helgen. Ska vi tillbaka till derby? Ja. Vi gjorde nu en avstickare till Kalmar, det är alltid trevligt. Men,
nu har vi avklarat publikfrågan och grejer runt om planen.
Vi kommer nog komma in på att det var väldigt fin stämning även i andra sammanhang under den här podden. Men det som hände på planen, AIK vinner matchen med 1-0. Nicola Stefanelli avgör derbyt med ett... han slår ju till där på en retur. Väldigt fint avslut tycker jag när han hittar en hörn. Men det är ju inte det som drog rubrikerna naturligtvis. Det är ju firandet efteråt. Era spontana reaktioner på...
Det är ju så roligt att han...
Ja, det är fruktansvärt alltså roligt.
Ja, men kontrasten och skillnaden från att ena sekunden vara... Okej, derbyhjälp, det är väl hårt sagt när det är halv, precis före halvtid. Men det blir ju någonstans att han blir ju frälsare. För att sedan nästa sekund gå... till, ja, inte syndabock än då, men att en potentiell syndabock där de AIK har ju liksom 1-0 vid det läget, 11 man, Djurgården som redan har en utvisning sedan tidigare, och så Stefanelli gör mål och sliter av sig tröjan, tar ett idiotiskt gult kort och kvitterar liksom chanserna och
han har ju då alltså ett gult kort sedan tidigare.
Precis, och gör ju så att Djurgården har väldigt goda möjligheter att kvittera till den andra halvleken. Nu gör de ju inte det ändå, uddlösa är de, men ja, idiotiskt guldkort av Stefanelli.
Jag var ju på matchen privat, Hugo, du jobbade. Det var extremt ambivalent stämning på läktaren i just den här sekunden. Och ur ett liksom rent sociologiskt perspektiv så var det väldigt intressant att se att hur människor liksom brottades med så många intryck samtidigt.
Men du så stod liksom där med civiliserade supportrar så att säga.
Betoning på civiliserade.
Vad liksom förstod alla? Att han blev utvisad.
Ja, det gick ju så pass snabbt, men det var ju liksom taket lyfte och alla vråla och sen så inom loppet av 3,5 millisekund så inser man vad det är som händer. Jag har faktiskt tittat på reprisen och på stillbilder från det här, att liksom Sebastian Larsson gör allt i sin makt för att på något sätt få tillbaka tröjan på över huvudet på Stefanelli, för att han fattar att oj shit, det är liksom det är över. Men jag vet inte, många brydde sig inte så mycket. Alltså, del av publiken var mer bara så här skitglad för att det blir mål. Andra var tog sig för huvudet och bara, nej, inte nu. Och vad håller han på med? Och en tredje bara stod och tittade ut i tomma intet. Och så tittar man bort på Djurgårdssidan där det tokjublas och skriks och har sig. Så att,
tokjublas?
Nej, det var jag för att han fick rött där. Så att det var ju ambivalent, märklig stämning under ett par minuter där.
Alltså, till att börja med, sinnesnärvaron på Sebastian Larsson att direkt... Ja. Ha då koll på att hans lagkamrat sitter på ett gult kort. Den ska inte underskattas.
Nej, alltså det vittnar ju om en extrem professionalitet, en extrem närvaro i alla situationer.
Extrem närvaro till vad, och han då såklart, och det är väl läkert andra spelare som också vet om det, att de bildar den här ringen runt honom för att dölja att vänta, han har en tröja på sig, typ så.
Men jag tycker det symboliserar Sebastian Larsson, både person men också fotbollsspelaren, på ett så bra sätt att han liksom i en sån situation vid 1-0 mål i ett derby så har han ändå sinnesnärvaron och förstår att Nicola Stefanelli är på väg att bli utvisad. Vi kör en ring och försöker trycka på en tröja snabbt som fan. Sen går det inte hem. Men ändå kudos till Sebastian Larssons försök.
Alltså jag tycker jag vill inte sträcka mig så långt som att kalla det. Alltså såklart det är urbota korkat att ta det där andra gula kort för att dra sig tröjan. Och såklart han ska ha koll själv på att han har fått en varning. Nu ser du väldigt skeptisk ut för att jag är på väg.
Jag får bara flashbacks från den här absurda försvarandet av Kornix Hans.
Nej, jag kan inte ge mig in på det. Men jag tycker att det är så vackert. För att det är så otroligt sydamerikanskt. Att liksom bara låta känslorna bara totalt ta över all form av logik och rim och reson. Och slita av sig. Minst en gång jag såg en ligamatch i Peru. Ja men det finns ju massa situationer i så här sydamerikansk fotboll. Jag vet, man tittar på argentinska ligan för x antal år sedan och det var liksom stök i varenda match. Men det var en situation i en match i Peru och såg när ett lag jagar då en kvittering och de skickar upp målvakten i liksom offensivt straffområde. Och liksom inlägget når målvakten. Han nickar mot mål, men då den andra målvakten räddar. Då är den vanliga reaktionen om du är målvakt att shit, jag måste tillbaka till mitt eget mål. Han står och bara nej, grämer sig liksom så här, som att han är en forward. Men nej, jag missade. Och sen så tar det liksom 5-6 sekunder innan han säger just det, jag är ju målvakt. spring, kutar tillbaka, tvåfotar en kille, tar ett rött och drar på sig en straff. Och det är liksom, det får då symbolisera, det är det vackra med sydamerikansk fotboll. Och det är så vackert att det är Stefanelli, för jag vill ha fler sydamerikaner till svensk fotboll också. Jag tycker det är så otroligt underhållande, det är så mycket känslor, det är så mycket kvalitet, det är så mycket passion. Att han gör den här situationen, jag är på något sätt glad även om det var så korkat i stunden.
Liga fotboll i Peru eller korpenmatch på Östermalms IP en tisdag kväll. Det är same.
Jag tar korpenmatchen.
Ja, men det är lite same känsla.
Den peruanska ligan då höll ungefär samma nivå som någon sorts hybrid med den allsvenskan och superettan.
Jag menar ur ett känslospektrum att kasta upp målvakten och sen blir den tvåfotare i straffområdet.
Ja, jösses, vad man säger det på korpenmatcher.
Ja, mycket sånt.
Ska vi bryta det här svaga segmentet?
Svaga segmentet? Vad är fel på det segmentet?
When we were kings light, där.
Nej, det vet jag inte. Man ska inte vara liksom tveksam och, eller tveka på att dra fram anekdoten när läget ges, tycker jag.
Helt rätt med på det. Det var en bra doktor.
Med det sagt, när jag har fått lufta den delen, så kan vi fortsätta och konstatera att ja, det var ju så att Djurgården redan hade en utvisning i den här matchen. Mm. Jag tycker att den är klockren. Alltså det är ju inget att snacka om, det röda kortet. Nej. På Rasmus Kjell. Jag tycker faktiskt att det är modigt av Glenn Nyberg att dra det. För det är inte lätt att våga ta ett rött kort i minut 11 av ett derby med den stämningen och alltihopa. Men det där är en tackling som ska rendera ett rött kort, och det gör det också. Däremot kan man diskutera, han vågade kanske inte ge straff till Djurgården där. Nej,
fast det ska ju inte vara straff.
Du tycker inte det är straff?
Nej, med reprisbilderna. Jag har ju sett mycket i efterspelet, handlar mycket om domarinsatsen. Jag tycker Glenn Nyberg sköter matchen på ett suveränt sätt. Mm. Genom hela och tar egentligen knappt något felbeslut. Det är väl kanske någon frispark som vanligt hit eller dit. Men straffsituationen där är ju... Återigen går ju in, för det första, går in rättvist. Sen så har han ju faktiskt flyttat att han träffar bollen. Det är ju ingen vårdslös satsning, så att det enda som skulle kunna inbringa en straff för Djurgården är ju att satsningen i sig skulle vara för brysk. Det är den ju inte. Utan han går in och petar fäller spelaren, men också träffar bollen med en väldigt...
Jag tänker snarare dock situationen i straffområdet i absolut sista stund där, när Hjalmar Ekdal får en spelare över sig där som är ganska tydligt grepp och så vidare. Så det var väl den situationen kanske snarare... Att...
Ja, den har inte sett lika många reprisbilder på, men när jag uppfattade den där tyckte jag också att Hjalmar faller lite för alltså han gör lite för mycket gestikuleringar och lite kroppsspråket är lite för, du vet, när man ser förskyld ut. Med det sagt, så jag har inte som sagt kollat reprisbilderna innan Djurgårdare nu blir galna, så det skulle kunna vara så att det är straff, men jag tyckte att det såg lite för billigt ut.
Om man låter bli att släppa den straffen där, och sen tittar man på vad Malmö fick emot sig för straff när Adam Ladebäck hittade någonting på Sören Rex i ett straffområde som bara Adam Ladebäck såg och ingen annan i hela världen, så vet man ju också hur en sån situation kan komma, i vilket läge. Alltså, det här var Malmö situationen var i början av matchen, det är liksom massa olika andra saker. Här är det liksom ett avgörande moment i det absoluta slutskedet i ett derby. Jag tror man drar sig rätt.
Nej, det var inte i slutet av matchen.
Eller
i
absoluta riktigt. Slutskedet här som nu.
Den jag pratar om är det absoluta slutskedet. När det kommer ett inlägg och där Hjalmar Ekdal då ska upp, och sen får han en kille i ryggen. Det är lite grepp, det är lite knuff. Han liksom får
exakt kontakten där liksom. Men där blir det ju också en fråga om liksom, ska du blåsa, så måste du vara 110% övertygad om att satsningen är brysk.
Det räcker inte med en regelbokstraff.
Nej, precis. Och då blir
det är ju en skillnad på regelbokstraff och straff.
Exakt.
I en sån match.
Exakt. Och det är så, för att återvända till den situationen du pratar om, Hugo, jag sitter precis i vinkel och i höjd med duellen, och det är en klockren duell.
Återigen mot Asoro.
Exakt. Ja. Han går in på boll, nyper den till och med, och Asoro försöker utnyttja läget bäst han kan. Ja, men det ska han göra.
Hade Otieno inte prickat bollen, då
kan man absolut...
Då är det 70-30 straff.
Ja, absolut.
Skulle jag säga.
Vi kommer säkert diskutera fler straffar. Vi ska till Norrköping sen också, där det var lite diskussioner kring en situation där Viljot Sveberg, jo, han borde ha fått straff i den situationen med Henrik Astergren. Men det skulle komma till, AIK vann i alla fall 1-0 i det här derbyt. Stefanelli får vara matchhjälte. Han går från hero till zero till hero, kan man väl säga, helt enkelt.
Verkligen.
Och AIK jämnar ut guldstriden, går upp på samma poäng som Djurgården. vilka matcher vi har framför oss.
Ja, ja, och AIK har väl fortsatt ett väldigt tufft spelschema, så att de har ju både Malmö och FF borta, så att de behövde ju verkligen den här segern. Mm.
Och sen till Tele 2 och möta Norrköping hemma också.
Så. Ja, och ja, nu härnäst är det ju nytt derby när de gästar Tele 2 på Hammarby.
Mm.
Så.
Nej, det blir onekligen intressant att se. Friends menar du väl för övrigt under Tele 2?
Nej, derby på Tele 2, Bayern AIK.
Och sen så har de Norrköping, ja, hemma.
Norrköping, ja, på
Peking
Friends.
Hemma på Friends, precis. Ja, precis. Men någon som inte tog chansen, det är ju Malmö FF.
Som det gjorde de inte.
Fullständigt vek ner sig, måste jag säga. Och det som jag tyckte var extremt kul och som snappades upp sen också på flera håll var ju att Mjällby tränade med Malmö FFs publikljud på den sista träningen. Nej, innan man åkte till Malmö. Och det är liksom, man kan tycka vad man vill om det, men jag tycker att det är liksom, i det läget Mjällby är och i den formen de är, så varför inte? Alltså,
det kan inte skada.
Det kan absolut inte skada. Och det är alltså Juan Robledo, före detta ganska hård för mittback och numera assisterande tränare i Mjällby, som kom med idén. De testade den och den föll väl ut. Jag tror inte man hade skyltat med den lika mycket om man hade förlorat. Men alla medel är tillåtna, och sett till hur spelare i de båda lagen reagerade på just publikljudet, så kan man väl säga att Mjällby var både ett, två och tre steg före i vissa avseenden. Malmö såg paralyserat ut tillfällen. Idélöst, mycket, vi har pratat om det innan, mycket uppdämd frustration och fokus på fel saker.
Men förlåt om man bara får sticka emellan där, men jag förstår inte, det är så många frågetecken. Malmö FF ställer alltså upp med ett extremt stjärnspäckat lag. Alltså det är både Birmancevic, det är Colak och det är Christiansen, och backlinjen är så ordinarie den kan vara vid det här laget med alla skador då. Men och ändå så lyckas man inte få fram fler bra chanser. Nej, mot Mjällby.
För att det är fokus på fel saker, och det är i kombination med en, jag ska inte säga underskattning, men en liksom arrogant inställning till motståndet. Kan man sin listerländska och skånska historia, så vet man att matcherna mellan Mjällby och Malmö brukar vara ganska hetsiga, stökiga tillställningar. Och det är både med historiens vingslag men även i modern tid. Men där blir det ju också att Mjällby alltså går upp sig 30-40% bara till de här matcherna, har en bra form, 7 raka utan insläppt mål.
Det är ju smått osannolikt. Alltså,
senaste gången jag släppte in mål var den 15 augusti, och då var det bara ett. Men hemma mot Djurgården.
Inte bara det, att hålla 7 raka noll, utan det är ju även mot 1-an, 2-an, 3-an, 4-an bland annat. Det saknar motstycke vilken utdelning Anders Torstensson har fått i Mjällby sen han tog över där inför dubbelmötet mot Djurgården, där Mjällby förlorar hemma mot Djurgården med 1-0, men där de är minst lika bra som Djurgården.
Och faktiskt förtjänar att få med sig en poäng där.
Ja, minst en poäng ska de ha med sig från
den matchen. Och då gick de alltså hela sommaren. De höll nollan 9 maj, sen går de en hel vår och sommar utan att hålla nollan i en enda match. Sen då så gör de det mot Kviding i kuppen 18 augusti, och därifrån har sagan fortsatt på något sätt.
Och saga. Den absolut avgörande nyckeln till det här är Carlos Moros Gracia och hans intåg i den där backlinjen.
Man var ju skeptisk när han...
Ja, man tänkte väl, är det någon sån här temporär... hur motiverad är han och så vidare?
Ja, men han var ju inte känd för sitt försvarsspel i Sundsvall. Nej. Utan det var ju under Joel Cedergren. Det var ju snarare att det var en väldigt bollskicklig mittback som skulle hjälpa till i speluppbyggnadsfasen.
En spansk mittback.
Ja, men som var väldigt skicklig med det och som bildade tillsammans med Cercoles och Batanero en fin spansk triangel där. Men nu liksom är han invärvad till Mjällby och sköter försvaret alldeles galant.
Ja, men det är en pondus och en, liksom, en approach till både sig själv och till resten av sin backlinje som är liksom så självklar. Som att liksom, jag vet inte vad man har gjort med honom i Polen och hur det har sett ut när han faktiskt kom därifrån till Mjällby. Men det är en, liksom en grundmurad självsäkerhet i både liksom speluppbyggnad som du säger, men även i liksom duellspel och kommunikation med målvakt och övriga mittbackar. Du har ju Ivan Kričak som är liksom en pitbull som Moros håller lite i ett koppel och vet liksom att okej, nu kan du trycka och ta ett gult och nu behöver du falla lite grann. Och Max Watson som också höjer sig. Väldigt, också grund liksom bra men höjer sig ytterligare när han spelar bredvid dem. Och sen då Carl-Johan Eriksson som är i sitt livs form där bak. Och ja, mer behöver man kanske inte säga där, men...
Ja, men så Joel Nilsson och Kadir Hodzic.
Ja, 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 det finns.
Som är väldigt skickliga också.
Mjällby ser bara ut som ett helt ja, annat fotbollslag nu än vad de gjorde under våren. Och det ska man ha. Det är Torstensson till stor mån, men även tryggheten i backlinjen. Att man har lyckats ersätta Erik Björkander med en ännu bättre fotbollsspelare. Och det trodde man kanske inte på förhand.
Absolut inte.
Alltså det är liksom, Malmö har ju ganska mycket tryck i stora delar av den här matchen.
Mm.
Men samtidigt är det ganska fascinerande hur lite liksom superklara målchanser man lyckas skapa från det här trycket. Att det känns inte så jättenära.
Nej.
Det är halvchanser, det är helt okej lägen, det är någon gång som Eriksson får sträcka ut sig rejält i målet liksom för att rädda något distansskott och så vidare, men man håller dem till distansskott, man håller dem till avslut från svårare lägen, från tuffare vinklar.
Nu ska jag vara den här tråkiga igen som kliver in med statistik som jag gjorde. Men, och man ska ju inte gå på expected goals allt för ofta. Och framförallt inte
men i enskilda matcher. Men säger ganska mycket.
Ja, men och särskilt inte i enskilda matcher, för att det visar inte så mycket. Men samtidigt, Malmö har ju 18 skott, Mjällby har 8. Men det som är anmärkande är ju att Malmö har då på de här 18 skotten 1,18 i förväntade mål enligt diverse statistik. Medan Mjällby då har 1,24 i förväntade mål. Så att det säger ju någonting om chanser. Alltså, så vet man inte vad, om Malmö har fått träff på bollen när den har glidit in i straffområdet, så hade det kunnat ge högre utslag på XG. Liksom.
Fast det jag framförallt vill veta är hur rättvis var den här segern enligt Discoverys statistiktabell? Ja. Det är vad jag främst vill veta.
Vi kommer säkert till det.
Det är något mått i alla fall på det hela. Som, det säger ju inte allt, men det är ändå Malmö FF skapar ju uppenbarligen inte tillräckligt vassa lägen för,
nej,
för att...
Och jag kan säga alltså det kanske tydligaste indikatorn på läget i Malmö FF just nu är Johan Dahlins reaktion på ett supporterhån efter matchen. Och där någon supporter på övre sektionen står och skriker åt honom att han minns hans fel att Malmö förlorar. Vilket man delvis kan hålla med om, för att det ingripandet vid Moros mål är inte det bästa man har sett av Johan Dahlin. Men att han svara med att ja, men kom ner så tar vi det utanför, är liksom, det är ovärdigt Johan Dahlin, som är en ikon i Malmö FF, men också ska säga, det säger väldigt väldigt mycket om var man befinner sig mentalt, inte bara han utan resten av laget, att det är så fruktansvärt mycket fokus på allting annat än den egna prestationen. Jag vet inte hur många gånger jag har hört och sett Jon Dahl Tomasson efter varenda presskonferens skylla på att deras målvakt hade sin bästa dag i livet. Vi hade 12 motståndare för att domaren var på deras sida och bla bla bla.
Och det är inte bara Jon Dahl Tomasson. Nej, och det är ju Christiansen även också.
Ja,
det,
men man drar på sig varningar efter slutsignal som att man spelar i P17 allsvenskan. Det är alltså fokus på rätt sak.
Mm.
Det säger väl en del också om att det första som händer vid slutsignal, det är inte att man sjunker ihop och undrar vad var det som hände, utan det är att nu ska det gurglas.
Ja, nu ska det käftas, och så går man och så får man, någon får ett hånleende i ansiktet av någon Mjällbyförsvarare, och sen bryter helvetet lös. Och istället för att, vad heter det, om man nu ändå vill tjafsa lite grann, skit i det, lugna ner känslan, gå ut och tacka publik. Inte ens det gör man. Att man liksom efter 1,5 år utan publik i den mängden, utsålt stadion, och så går man inte ens fram och tackar sina egna supporter utan går rakt ner i omklädningsrummet. Jag vet inte. Det är väl någon som sa för länge sedan att Malmö FFs största fiende är eller liksom MFF självt. Och det ligger väl väldigt mycket i det just nu i alla fall. Men vi lär ju återkomma till det. Det är två tuffa bortamatcher nu. Inte bara Champions League, det är också Varberg och ÖFK som man ska ta sig an på bortaplan. Och det är fan inte det roligaste när man är i oktober månad. Det ska gudarna veta.
Får hoppas de går och tackar borta publiken i Östersund i alla fall om de lyckas ta sig dit. Det kan man säga. Det tycker de kan förtjäna. Om de ska ju säga att det var jättehäftig inramning även i Malmö med liksom fullsatta läktare och liksom bra tryck och alltihopa. Så att, det kan tyckas underligt faktiskt att man ändå inte kan gå och åtminstone tacka dem och inte bara svara på hån, så att säga.
Precis.
Men Johan Dahlin var väl i för sig ute själv och sa själv att det där var väl ingen vidare idé. Att
nej,
där.
Precis.
Ska ju sägas också där att han pulade där. Men ett Malmö som på något sätt ändå bjuder in IFK Norrköping då i den här absoluta Europastriden. Då pratar vi topp 3 och inte topp 4, tänker jag. Och det är ju för att IFK Norrköping vann mot Hammarby med 3-1 den första halvlek som avgjorde matchen till stora delar, där IFK Norrköping är en av sina bättre halvlekar den här säsongen. Hammarby är en av sina absolut sämsta halvlekar den här säsongen. Och det var ju det som satte tonen på något sätt när Norrköping får det här sena 2-0-målet i slutet av halvleken när Hammarby är 10 man på planen. Milot Milojevic gick ju, fick ju inte ens frågan på presskonferensen innan han själv gick ut och konstaterade att det var, jag tar på mig den, jag gjorde ett fel där. En felbedömning på att han ville spara bytet, för han hade tvingats av liksom byta ut Gjongudni Fjolusson tidigare redan. Han ville inte bränna till bytestillfälle innan pausvilan för att då bara ha ett till den andra halvleken. Det fick han göra ändå när han såg att det var 5 minuters tilläggstid. Så Simon Sandberg fick både dra av sig överdragsrelet, ta på sig överdragsrelet, dra av sig överdragsrelet och sen komma in på planen. Och det var just när de var 10 man som Norrköping slår till, och just att man har utnyttjat de ytor som fanns. Inspel, Adegbenro, pang, 2-0. Och sen var det ju Docket Hammarby som gjorde väldigt mycket bättre i andra halvlek. När Akinkunmi Amoo kommer, jag har aldrig sett en spelare för övrigt som varit så redo för ett inhopp i paus. Han hade liksom full matchmundering utan överdragsställ eller någonting i princip på planen från att de spelare som var på planen gick ut.
Och det är ju helt rätt också, för att han måste väl också känna igen att han är ju den klart mest formstarka spelaren i Hammarby just nu. Han är, det är ju smått osannolikt att han är peta, men att han inte får starta matchen i alla fall med i den formen han är i. Mot Göteborg så är han ju klart bäst. Mot Varberg gjorde han, var han bäst på plan och gjorde målet. Det är en sanslöst stor talang som Milos måste. Jag förstår att han vill ge Viljot Sveberg den stora talangen också speltid, men han måste.
Men nu är ju båda de på bänken från början, ska
ja,
säga.
Och han måste starta med båda på något sätt. Om det är ett formationsskifte som krävs, ja, då får man nog göra det, för att den här 3-5-2an eller hur man nu vill uttrycka det, den är ju inte så stabil när man släpper tre och ja, men man släpper in ganska billiga och enkla mål oavsett, så att det är nog dags att börja ut läsa den enorma offensiva potential som finns.
Här var det väldigt tydligt, tyckte jag, om man såg på startelvan, att alltså, man kan diskutera för Amoo och Svedberg inte startade, och det är konstigt med facit i hand. Och det var konstigt inför match också, med tanke på att de ändå bara hade haft en halvlek kvar i matchen innan. Det var inte så att de på något sätt är superslitna i det här läget. Ett landslagsuppehåll som stundar också dessutom, ett läge för dem att vila ut, ta det lugnt och så vidare. Men det känns som att med Jeppe Andersen tillbaka i startelvan, med Bojanic, med Aziz, det var ganska tydligt att man ville stänga ner Norrköping. Man ville bygga ett övertag på det där inne i mittfältet. Norrköping som ändå spelar en 3-4-3 med Fransson och Kaseni som då centrala mittfältare, att bygga ett övertag där och på något sätt stänga. Norrköpings pressspel funkar ju dock alldeles ypperligt i den här matchen. Kaseni är en av sina absolut bästa matcher i Norrköpings tröjan och i allsvenskan i helhet. Då
Jonathan Levi också. Va?
Jonathan Levi strålande. Ishak Abdulrazak på kanten som spelar wingback i princip för att ingen annan vill
han har
spela.
Gjort det,
kan, ja, ja. Jo, men det är grundanledningen att ingen annan kan spela wingback där. Det är därför han har fått gå in där, det är där det finns en plats,
ja,
för honom.
Och att det är en för stor talang att sätta på bänken. Exakt. Det är liksom en vidare försäljningspotential i honom, att där kan ju IFK Norrköping inbringa stora pengar. Och det är ju det jag menar med Amoo och Sveberg, ja, att Hammarby måste ju, Milos Milojevic måste trycka in de här spelarna. Inte bara
om
för
det så är som wingback.
Ja, okay, det är, jag vill verkligen se Viljot Sveberg eller Amoo som wingbacks, men de måste liksom in i elvan, ja, för både av ekonomiska syften, men även för att det är två formstarka spelare.
Verkligen.
Men Norrköping, imponerande seger, får sägas.
Ja, och Ishak som sagt också gör en av sina absolut bästa matcher i Norrköpings tröja. Adegbenro fortsätter rösa in mål. Linus Wahlqvist fortsätter se självklar ut som försvarsgeneral i det där, i den där trebackslinjen tillsammans med Henrik Astegren och Marco Lund där. Så att, men Hammarby som var mycket bättre andra halvlek, och de var ju ändå väldigt nära att få kontakt på allvar. Viljot Svedberg skulle haft en straff, måste man säga, när man ser den situationen, för det är väldigt tydlig kapning. Det är ju ingen boll när Henrik Astegren inte når bollen helt enkelt i straffområdet. Men också från den domarvinkeln som man ser att Viktor Wolf står, så här, kan man förstå att han tror att det är bollen som träffas i det. Men där skulle en assisterande vara där och säga till liksom, på ett sätt också. Det var Carl Björk måste ju nämnas också. Jag vet, där vill jag pudla. Och jag vet att jag har suttit i den här studion och sagt att de kommer inte vinna med Carl Björk på topp.
Du har sagt det till mig utanför studion i alla fall, att du inte har sett honom som är så stor talang. Men vilken utväxling han har.
Ja, det är bara att liksom lyfta på hatten och krypa till korset där. För när han får bollen på den där vänsterkanten, utgår ifrån vänster där, alltså det, han tar bollen, springer, och det är han som ordnar straffen som gör 1-0. Han skapar oreda hela tiden, han gör någonting konstruktivt med bollen, och han har bevisligen ganska fin teknik och riva också, så att det, han har tystat tvivlarna, måste jag säga, verkligen med det han har gjort i Norrköpingströjan. Och det är också för spelare som Ishak, för Björk, för Kasenin. Det var första gången de spelade inför fullsatta läktare. De har aldrig spelat inför liksom över 5000 pers på en läktare. För att det är liksom nytt för dem. Och det vet jag att Linus Wahlqvist var inne på efter matchen också, att det var ju många som frågade från lokalmedier bland annat, att ja, men är det inte ett väldigt olägligt landslagsuppehåll som kommer för er, med tanke på den form fint som... Men Wahlqvist var inne på att nej, det här är nog ett perfekt landslagsuppehåll för en sån här match. Den energin tar, den kraftansamling det tar att spela inför sin hemmapublik igen mot ett skickligt Hammarby och alltihopa. Man behöver tid att smälta det här, du behöver tid att liksom slappna av, få en träningsvecka i lugn och ro och sen ladda om för bortamöten mot...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
BK Häcken. Så ja, det är min fråga dock från den här matchen är, hur ser ni på liksom IFK Norrköpings fortsättning på den här serien? Alltså att de är med om Europaplatserna, där råder det ingen tvekan om just nu. Men ska man till och med nästla in dem i en potentiell guldstrid där med 5 poäng upp till Stockholmsduon?
Ja, 5 poäng på, vad är det, 7-8 matcher kvar.
8 matcher.
Ja, det är absolut. Varför inte? Alltså vi har ju suttit och sågat av och lyft upp kandidater vecka till vecka här, och jag menar att det är så pass tajt och det är så pass små marginaler mellan, just om vi tänker framförallt Malmö FF, Peking och Elfsborg. Att det går liksom, alltså Elfsborg går från tre raka torsk till att slå Blåvitt med 1-0 och plötsligt i allra högsta grad vara med där uppe. Så jag vet inte, vi kanske är för snabba med att hänga av folk. Men,
däremot, man måste ju ändå ha någon konsekvent, alltså vara konsekvent. Och IFK, även om IFK Norrköping är seriens formstarkaste lag, Elfsborg verkar ha hittat tillbaka, så tycker jag inte att varken något av lagen har riktigt den högsta nivån som krävs för att ta i dagsläget. Även om Norrköping, ja, de ser jättebra ut nu, och vem vet, de är ju superform, så att de skulle väl, alltså matematiskt och teoretiskt skulle de ju kunna, såklart, vara med och tampa som det där. Men jag tror att det är ett gäng tuffa matcher som kommer här nu, och ja, men jag ser väl inte riktigt dem hota på allvar.
Här ska vi ha i åtanke att Norrköping har ju, den här första halvleken mot Hammarby, absolut, men i övrigt, det har ju inte varit några top-notch-prestationer som gett dem segrarna. Sirius hade de ganska mycket problem mot, lyckas ändå få en seger. Det har varit väldigt så här liksom topplagskompatibla typer av sätt att vinna, alltså vinna utan att imponera. Det har ju faktiskt Norrköping lyckats göra. Det är någonting som man inte är van vid att se Norrköping lyckas göra heller. Så att så de är ju absolut nu med en bra höst med i en guldstrid. Sen hur långt det räcker med 5 poäng upp till 2 lag, inte bara 1 lag, det ska man komma ihåg. Det är 2 lag det är 5 poäng upp till. Och då med Malmö FFs enorma sparkapital som ändå finns där, för de kan ju aldrig räknas bort sett till vad det faktiskt är för spelare som de har i den truppen, oavsett vad de fokuserar på.
Och Malmö FF har ju typ det bästa schemat avslutningsvis.
Vilket jag tror alltså uppenbarligen inte spelar så stor roll, det här med just spelschemat, för att Malmö kan lika gärna åka och förlora mot Östersund som de kan liksom göra det mot AIK. Det
känns jag ser inte riktigt det lika troligt. Men låt oss se hur det blir.
Ja, men vi var inne lite korta på Elfsborg som ändå på något sätt studsar tillbaka, får man ju säga, efter en rad skrala resultat, och man gör det mot ett lag som har samlat ännu fler skrala jag kan prata också när man sitter på där. Skrala resultat också, och det är ju nämligen IFK Göteborg.
Precis.
Västkust derbyt El Vestico. Tankar.
Det mygga av det namnet för allt.
El Vestico.
Ah, fy fan. I alla fall, om vi pratar om fotbollsprestationen. Också trött klyscha i sammanhanget, men man brukar ju prata om ett fall framåt. Och det är väl generöst att säga att Blåvitt gör ett fall framåt.
Men efter 1-3 mot AIK och 0-3 mot Hammarby så är ju 0-1 borta mot Elfsborg ett fall framåt.
Ja, men samtidigt Elfsborg ska under normala omständigheter vinna den matchen ytterligare en eller två bollar. Jag tycker att däremot om man ska ha med sig någonting stabilt från IFK så är det Oscar Wilhelmsson som är väldigt, väldigt nyttig och jobbig för Elfsborgs försvaret. Egentligen matchen igenom även om han inte kommer till de här 100-procentiga lägena. Men att det finns, i alla fall finns någon som vill någonting i IFK Göteborg. Och att det är en anfallare som egentligen är ett under en vanlig säsong kanske ett fjärde val egentligen. Det är någonting man måste utnyttja och kapitalisera på ett ännu bättre sätt än vad man har gjort hittills. Om det innebär att man ska starta med Wilhelmsson och Berg i nästa match, ja, varför inte? För att om man ser över de andra 10 så är det mycket gamnackar, det är mycket uppgivet och det är väldigt, väldigt mycket att man liksom tittar ut i tomma intet och letar svar på frågor som man inte har någon aning om. Jag tycker det är faktiskt ganska tragiskt att se Gustav Svensson i Discoverys intervju efteråt och säga att liksom, jag vet inte hur vi ska liksom, vad är svaret på den här frågan? Ja, jag vet inte. Vad ska
det, är liksom han, det är ju Bjärsmed, det är ju Svensson och det är ju Berg som ska veta vad de ska göra. Exakt, det är de som är rutinerade, det är de som ska leda det här laget ur krisen.
Och det är det som gör det ännu mer tragiskt att du har en sån figur som har varit med så pass länge i så många olika sammanhang. Från landslag till liksom spel i utlandet och kultbärare i IFK Göteborg med allt vad det innebär. Och att om han står och säger jag vet inte, vad är man på väg
men
då?
Men vem vet då?
Ja, exakt. Vem vet då?
För Stare verkar inte sitta på nycklarna heller.
Ja, men lite så. Nej, men det blir också ett, för så här, alltså balansgången, om vi tittar bara på det som händer efter matchen, att Sanna går fram till supportrarna återigen, pratar med dem, låter dem skrika av sig lite. Det är förvånansvärt lite burop. Om man tänker efter att du åker till Borås, du förlorar med 1-0, tabelläget är vad det är, prestationen är vad den är. Men att det är 5000 som nästintill unisont ändå väljer att pusha laget och klappa och liksom kom igen nu Blåvitt, vi är alltid bakom er. Man vet ju också hur fort det kan vända. Och det är därför den här matchen
0-1 mot Örebro, så kan det vända.
Alltså det är, vi pratar om ångestmöte på Bern Arena här för några veckor sedan när det var Örebro Östersund. Frågan är om det här kanske är, ja,
det här är ju mer ångest med tanke på klubbarnas, att Östersund, med respekt åt de supporter de har, så Göteborg är en stor klubb.
Ja, men de 2-3 senaste åren absolut största ångestmöte på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Örebro SK. Det finns en match i ett ska säga svensk elitfotbollssammanhang som nästan är värre, och det är ju då kvalet till allsvenskan mellan den tredje sämsta allsvenska laget och tredje bästa i Superettan.
Jag tycker att de är några av faktiskt årets höjdpunkter.
Ja, tveklöst. Alltså. Men och om vi ska spekulera i ett potentiellt scenario här, ångestmackan IFK Göteborg Helsingborgs IF. Ja.
Nu spekulerar nu, vi långt.
Men, ja, nu går vi väldigt långt fram.
Herregud, vilket kval duell det hade varit. Men det kommer ju sluta med typ Degerfors, Trelleborg eller något sånt där istället. Är de fortfarande uppe Trelleborg där och hotar i Superettan? Jag har ganska dålig koll.
Nej, det ska vi inte sitta och svära.
Värnamo och Sundsvall är ju klara favoriter till att ta hem. Eller att komma topp två i alla fall. Och sen så är det, står det väl mellan Helsingborg och vad har vi med där? Är det Trelleborg och Landskrona, Norrby?
Det är fruktansvärt Norrby mycket lag som är där. Precis. Och slåss om den där tredje platsen. Och nu är det ju Värnamo som har gjort ett litet ryck, bara en poäng mot Vasa. Det var ju på plats där också. Hugo.
Vi kanske inte ska gå in på den i
Jag tror folk vill höra om Superettan också.
Ja, det var en ganska ounderhållande tillställning på Skytteholms IP igår inför drygt 200 personer. mellan Vasalund, jumbon mot serieledarna Värnamo, och man såg ju knappt skillnad mellan lagen. Jag ställde den raka frågan till Värnamos tränare Jonas Stern efter att borde man inte se större skillnad på ettan mot jumbon? Ja, men en jämn serie. Så, ja.
De alla har duktiga... kan slå alla.
Ja, nej, men han höll sig för de värsta av klyschorna, men att de har duktiga spelare, och det är ju verkligen så. Han nämnde AFC Eskilstuna som ett annat exempel, att det finns mycket skickliga individuella fotbollsspelare i båda de lagen. I synnerhet av Vasalund med Isak Hien inlånade mittbacken från Djurgården och Tom Strannegård som hoppar in och är verkligen en fröjd att se när han kontrar på egen hand och vilket flyt han har med bollen. Tom Strannegård.
Fruktansvärt fin bollbehandling på den spelaren.
Det har vi också innan vi släpper det här mäktiga sidospåret. Boys och Trelleborg på 37 poäng, femma, sexa. Norrby på 38, fjärde plats. Helsingborg 40, Sundsvall 43 och Värnamo 47.
Då är det lite mindre jämnt än när jag kollade den tabellen senast. Men i alla fall, Värnamo som sagt i topp där i Superettan. Alltså.
Mäktigt.
Ja, det är mäktigt. Ja, det är häftigt ändå att se vad de kan åstadkomma om de skulle ta sig upp. Det är ju lite spännande med nya lag i högsta divisionen, även om det finns ett gäng lag i Superettan man verkligen vill ha upp igen. Så jag tänker liksom så här Öster, Örgryte, såklart Helsingborg och så vidare också. Det finns ju ett gäng riktiga publiklag, liksom klassiska lag som ändå på något sätt hör hemma i Allsvenskan. De har glömt att lag som ÖIS och Öster faktiskt hör hemma i Allsvenskan på något sätt, för det var ett tag sedan, men fortfarande. De är saknade tycker jag. Samtidigt så vi har inget att klaga på i alla fall i högsta serien. Samtidigt finns ju ett helt andra drös bra, intressanta lag att följa. Vi kan väl hoppa över till det som hände på Bern Arena i och med att vi ändå var inne på det mötet som väntar efter landslagsuppehållet. Örebro Häcken 1-2 i den matchen. Tung förlust för Örebro naturligtvis. Har ju ändå lite, det är ju en liten sekvens, det är ju några övertidsminuter i första halvlek som fäller ÖSK här. Det är ganska uppenbart. Med Ekpolo och Bengtsson som nätar på båda på tilläggstid i första halvlek och sen Besara med en straff och reducering, men inte mer än så. Och därav Örebro som nu har 5 poäng upp till, nej, inte till och med mer, 6 poäng upp till Degerfors och IFK Göteborg. Ett Degerfors som åkte till Varberg, kryssade 0-0. Ni sitter här och
ser otroligt lite väntat.
Otroligt väntat. Ja. Viktor Edvardsens röda kort kändes väl, alltså även om det går att diskutera det första gula kortet. Det andra gula kortet tycker jag är såklart, eller?
Andra är, ja, om man ska jämföra de två situationerna med varandra.
Första, ja, man får göra så, ja, absolut.
Första är det vansinnigt. Jag fattar inte varför han varnas överhuvudtaget. Mm. Extremt billigt. Andra, ja, givet. Han går in. Om vi pratar om Rasmus Schüllers utvisning så är det liksom, det är samma typ av satsning även om det är två olika utfall. Det är sulan ut i en liksom, och en träff som är befogad. Att liksom rendera i antingen varning eller utvisning. Och det är inget snack. Däremot är ju det, ja, jag vet inte, jag kanske skulle belönas eller bestraffas med en av två varningar istället för en utvisning. Men Edvardsen, onödig sits att sätta sitt lag i när man är i det läget, men också moral och karaktär att ändå lyckas ta med sig en riktig grispoäng från
tufft Varberg.
Ja, från på bortaplan, och då har ändå Varberg två avslut i stolpen på övertid, så nej, hatten av till Degen. Ursäkta luftbubblan här.
Ja, och samtidigt då ingen Viktor Edvardsen i nästa match för Degerfors, och kanske man gnuggar händerna i Halmstad. Vet inte, man gnuggar händerna över 1-1 hemma mot Östersund på Örjans Vall, men likväl en poäng för HBK där, alltså. Och i en situation där i slutet, hur kan de inte göra mål? Det var ett helt öppet mål som Halmstad bränner i slutet av den här matchen.
Mm. Halmstad har offensiva bekymmer. Det hade de hemma mot Sirius också. De har svårt att kapitalisera på chansen när de faktiskt skapar. Det är lite för lite självförtroende. Och
samtidigt, alltså 14 eller 15 gjorda mål framåt på en allsens säsong. Det är katastrof.
Men endast 19 insläppta.
Precis, vad det tänkte säga.
Den lilla detaljen.
Katastrofsiffror ur ett offensivt perspektiv, men försvaret håller ju, alltså även om de gör sin del av jobbet så är de andra framåt, och då kan man tänka att man kan kräva mer av Sadat Karim, Mikael Antonsson framförallt, eller Marcus Antonsson, Mikael Boman. Så att det finns ju helt klart kapital där, och Tott Wikström som hade drömläge och som väljer att ta i för kung och fosterland, och bollen hamnar någonstans i Varberg så långt som den flög. Men det finns att jobba på, men försvarsmässigt, ja, de får se hur långt de kan kryssa sig.
Nej, men det finns en ganska enkel basic jämförelse på målskillnad att göra. Halmstad har gjort minst mål i hela serien i år. Örebro har faktiskt gjort ett mer. Däremot har Halmstad som sagt släppt in 19, Örebro har släppt in 44. Och det är väl skillnaden då i varför de ligger som de gör i tabellen. Så är det, Halmstad Östersund 1-1, då var det lördagsmatchen avverkade på det också. Vi måste väl gå tillbaka där vi på något sätt lite på ett sidospår började, det vill säga i Kalmar. Kalmar som besegrar Sirius med 3-1. Den delen av publiken som inte var där missade några väldigt fina fotbollsmål. Alltså hur bollen släpps där i samband med Janssons 1-1 mål. Det är väl Oliver Berg som bara liksom springer förbi bollen och släpper in den där i straffområdet. Otroligt vackert. Och sen ja, Bergs 2-1 mål, det är ju inte dumt heller. Det är många vackra mål i den här matchen mot Kalmar som fortsätter att imponera, som fortsätter att hänga på.
De har ju så många formstarka spelare nu också. Alltså det är ju både Isak Jansson som är extremt skicklig och Jonathan Ring som nu har verkligen kommit i riktig form, och då med ett spelsystem som alla spelare är med på tåget och och de fortsätter att följa det till punkt och pricka. Då, när de individuella spelarna också kommer i, eller får självförtroende och kommer i form, då kommer det ju se ännu mer glimrande ut, och det är ju det de börjar göra nu. Och ja, men sådana kvalitativa spelare som just Jonathan Ring, Oliver Berg, Isak Jansson, får de behålla dem, så varför skulle inte Kalmar kunna påbörja en ny, vad ska man säga, storhetsperiod och storhetsera under Rydström?
De må inte heta Elm allihop i efternamn, men likväl så är det ju spännande där som liksom...
Ja, med Carl Gustafsson har de också, som är extremt skicklig inne i mittfältare.
Nils Fröling är jag ju svag för. Verkligen en fin spelare. Sen har det inte varit samma nivå efter skadan.
Nej, men han smyger igång tycker jag, och har ju ett utgående kontrakt och är säkert jagad av ett antal allsvenska klubbar högre upp i den svenska hierarkin.
Ja, det samma gäller ju definitivt Kalle Gustafsson också. Alltså tveklöst, det finns intresse från både en och två och tre andra toppföreningar.
Och Isak Jansson borde också, men han tror jag inte ens kommer, jag tror inte han är möjlig att lösa för någon annan allsvensk klubb, och jag tror att det är utomlands han kommer gå i så fall.
Lite intressant fortfarande att det verkar som att det faktiskt har skett ett målvaktsskifte rakt av, att Tobias Andersson står här återigen istället för Hägg Johansson. Ja, men lite alltså inte någonting ont om Tobias Andersson, men jag tycker, alltså Hägg Johansson, jag blev ju glad när han kom igång här igen, för jag tycker han är en otroligt skicklig målvakt, men
det tycker jag också.
Synd att han är bänkad återigen, men som sagt
kan ju handla om kontraktsituation också, han sitter ju också på ett utgående.
Kontraktsituation och konkurrenssituation.
Ja, flaxbenägen. Jag vet att ni är glada i honom, men det är minst ett flax per match. En tvätthängning i någon luftduell efter någon
hörn. Men han är lite för osäker, och ibland kan han köra någon utrustning.
Lite impulsiv.
Man ska se till att göra en tvätt i veckan. Nej, så kommer tvättkorgen att fyllas ganska fort.
Jag är färgad av Lukas Hägg Johansson efter mycket spelande Football Manager, där han alltid är helt omutbar, och det går, han gör stor match efter stor match, så att jag började kalla han för Lukas Vägg Johansson.
Fyndigt.
Nej, var brist på kreativitet, men det är också, ursäkta lyssnarna som behöver höra det här, men det var många år sedan, så det var en ung Hugo Månsson som började kalla han för Lukas Vägg Johansson.
Du skyller på att du var yngre när du kom på det här pigga smeknamnet.
Dålig kreativitet. Nej.
Finns det något att säga om Sirius i den här tillställningen då? Där man,
Christian Kouakou?
Ja, gör mål igen. Det finns en hel del som slåss om den där skytteliga-titeln upp, även om Sam Adegbenro drog ifrån med sina två mål. Ja, då har vi gått igenom alla matcher egentligen, och så har vi ett landslagsuppehåll där som kommer. Är det något vi har missat på vägen som ni vill lufta?
Nej, innan du tar vidare, jag vill bara passa på att återigen såga de två mycket lynniga spelarna Antonio Colak och Veljko Birmančević i Malmö FF, som från att ha skjutit laget till Champions League och blivit uttagna till landslaget plötsligt har kommit hem och ser ut som två pensionärer som är helt ointresserade av allting vad fotboll heter. Birmančević går mest runt och lommar i tomma intet, och Colak kan inte ens träffa en lagårdsvägg från 2 meter om hans liv hängde på det. Så jag tycker att de två bör definitivt se sig själva i spegeln, utvärdera sina egna insatser, alternativt
rannsaka sig själva, som det heter. Säga.
Vi är inne på ett ganska intressant spår just angående Colak. För att det har ju liksom svängt så mycket där. Den här utköpsklausulen på 30 miljoner har ju varit klar sedan han kom till Malmö FF. Eller utannonserad i stort sett. Och det är liksom svängt där från i början att säga han är skicklig, men 30 miljoner är mycket, till att han skjuter Malmö FF till Champions League gruppspel i stort sett då. Och då börjar ju, och så kom han i en liten form där i Allsvenskan också, gjorde en del mål. Och folk började ropa på att det vore tjänstefel att inte köpa honom för 30 miljoner, gör det bara. Det är ändå, 27-28 år. Det är ju, köper Malmö, lägger Malmö 30 miljoner, vilket skulle vara den enskilt största övergången inköpet till en allsvensk klubb genom tiderna. Det är ju inte så att man får tillbaka pengarna, inte alls garanterat i alla fall. Nej,
det är ju inte en Sead Haksabanovic-investering.
Nej, det är det inte. Och dessutom så är han ens så bra. Alltså nu i allsvenskan, han är ju den, enligt då, återigen statistik, men han är ju den anfallaren som ska ha gjort flest mål enligt statistikverktygen, men har gjort klart färst av dem som ska ha gjort många mål.
Men vi ska ju komma ihåg att alltså, det är 10 mål på 19 matcher är inget dåligt facit.
Nej, men i Malmö
FF kommer uppenbarligen till fruktansvärt mycket lägen, och jag, om han satte vartenda läge, då hade inte han kostat 30 miljoner. Då hade inte han spelat i allsvenskan. Det är lite den här, det är samma diskussion, nu föga förvånande kommer jag komma in på lite Norrköpingsspår här. Men det är som Kristoffer Nyman. Om man tittar nu i då liksom skadefritt skick ska sägas, nu är han ju utanför liksom på grund av skada, återigen en jättetuff säsong på så vis. Men liksom spelar kvaliteterna i sättet, här liksom rivigheten i liksom fysiken, i djupledsspelet, i spelförstånd. Han håller en enormt hög nivå. Men avsluteffektiviteten är inte 100%.
Men då, om jag förstår det rätt, så menar du då att du tycker att det är rimligt att Malmö ska spendera 30 miljoner kronor på en 27-28-årig anfallare som gör 10 mål på 19 matcher, vilket är... Ja, det är jag vill, bra, men det är ju Malmö FF som ska vinna. Alltså, vet du hur många poäng de har i stort sett tappat nu här under den senaste månaden på grund av att Colak inte har varit tillräckligt effektiv?
Jag säger inte bu eller bä på att de ska lägga 30 miljoner. Jag tycker att det beror helt på vad de har för andra alternativ att jobba med. De behöver ju en forward oavsett.
Dels det, men jag tror också att den här centrala liksom, punkten i MFFs resonemang kring köpa eller inte köpa Colak handlar om hur kan det påverka resten av truppbygget,
ja.
För att du lägger inte bara 30 miljoner för en klausul, utan du också justerar lönen, du sätter den på en högre ribba än vad som någonsin har varit aktuellt i Malmö FF, och det innebär också att du har ett helt annat förhandlingsläge med både nyförvärv men också resten av truppen vid en kommande förlängning. Jag tror inte att Christiansen är skitpigg på att vara näst bäst betald i MFF till exempel.
Nej, men alltså Malmö har ju en, det finns ju en lönestruktur naturligtvis. Yep. Och det är ju, så är det ju alla klubbar. Och om det är så att en spelare erbjuds väldigt mycket mer, så kommer andra spelare, både de som är i klubben men också spelare man vill värva in, se, okej, det här är den ekonomiska vardag som Malmö FF har. Det här är vad de kan investera för en spelare som gör ungefär det här i den åldern.
Mm.
Okej, då kan man sätta sitt krav på det sättet. Varenda agent kommer veta att amen, det är
ingen
här
svår research.
Absolut inte. Och det är ju då frågan, vill Malmö FF flytta sin liksom ekonomiska status ett steg till?
Yeah.
Vilket jag tror att man sett till liksom Champions League-pengar, Europa League-pengar, de kan göra det.
Mm.
De kan absolut göra det. De kan lägga sig på en annan nivå ekonomiskt. De kan lägga andra typer av transfersummer på spelare och liksom konkurrera. Ungefär som liksom ett mittenlag i La Liga. Det är ungefär den budget de teoretiskt sett skulle kunna jobba med, tänker jag. Sett till vad de faktiskt får in. Om då vi förutsätter att de får Europaspel år ut och år in.
Exakt. Och där är, det blir den avgörande faktorn. Mm. Och Europaspel, alltså minst i Europa League varje säsong.
Eller Conference League blir det.
Ja, absolut, det är en sak. Men i alla fall Europa League, om du bara ser till skillnaden i cashen mellan
men dem. Man kan ju inte nå Europa League om man inte vinner allsvenskan.
Givetvis, men jag menar eller kommer i alla fall
tvåan, trean och fyran.
Det är en väldigt svår ekonomisk modell att jobba efter.
Det är extremt svårt ekonomisk modell att jobba efter, men också att det är liksom att du har det överhängande över huvudet hela tiden, att ja, vi kan göra spelarmässiga investeringar, vi kan höja lönerna, vi kan göra det här och förstärka faciliteterna, men det kräver ju också ett konstant inflöde. Om man bara tittar på strukturen här nu, potentiellt sett, vilka jag kan identifiera kanske två, max tre försäljningar från den här truppen som skulle kunna generera pengar. Det är Anel Akhmedovic givetvis.
Nanasi.
Det är Sebastian Nanasi och det är i viss mån Adi Nalic.
Birmancevic?
Birma, det är en annan kategori. Men, alltså,
han kan inbringa stålar.
Han kan inbringa, men det är ju alltså, tidigast nästa säsong. Men inbringa stålar på det sättet. Men jag menar liksom Nanasi, Adi och Anel är ju Birma såklart. Men det är liksom den typen, alltså ålder, spetskvaliteter och erfarenhet som man skulle kunna slussa ut i Europa, men det kräver ju också att det kommer ett flöde uppifrån. Du har Marcus, eller nerifrån, Marcus Björkqvist som uppflyttar i A-laget nu, Noah Eile som ses som en av de största mittbackstalangerna.
Mubarak Nu.
Ja, Mubarak Nu utlånad.
Daniel Edvardsson.
David Edvardsson, alla du har utlånade någonstans på den nordjylländska kusten i någon obskyr dansk ort. Men det kräver ju också att utväxlingen kommer. Man pratar om till exempel Ismail Sidibé, som ska tydligen vara något utöver det vanliga. Men
var inte han jättemånga fantasylag inför säsongen?
Vem vet egentligen någonting om Ismail Sidibé, för att ingen följer Jammerbugt FC i den danska andra divisionen. Utan det får man ju först se till den här, alltså kommande försäsong.
Men för att återgå till just Colak-exemplet och den situationen, att nu, om man får lägga ihop, om inte Colak gör en helt strålande avslutning och bombarderar in mål, så tycker jag att Malmö ska avstå den klausulen, och jag tycker att man ska antingen satsa på flytta upp någon spelare, satsa på dem man har, eller ta in någon annan, kanske framförallt en svensk spelare som man köper från Superettan eller någon lägre.
Malmö lägger inte de pengarna på Superettan längre. Nej, tiden är förbi.
Och det är inte någon som går in. Alltså,
kolla Edvardsen till exempel.
Det är ett undantag. Men
han hade gjort fler mål än Colak vågar ju fastslå.
Det skulle jag absolut inte. Och det var lite det här jag ville komma in på. Att Antonio Colak, du kan titta hur mycket vi vill på liksom, att jag uppenbart att han inte riktigt har flytet med sig just nu, har sett allting kommer på liksom.
Hur kan du definiera vad skillnad, om det är flyt eller skicklighet som gör att han inte
skickligheten här ser jag i liksom bara på hur självklart han agerar.
Ja, men alltså, i avslutstekniken, om man missar stora lägen matcher.
Han har fortfarande gjort 10 mål på 19 matcher, han gjorde fortfarande otroligt mycket mål även på vägen till Champions League.
I det laget som gör flest mål i Allsvenskan och som skapar kanske flest lägen i
Jo, serien. Men det är också så att det är ju Antonio Colak som kommer till lägen. Ja, det är en väldigt viktig aspekt.
Ja, det vill jag
Antonio Colak kommer till lägen.
Men det är ju ingen stor kreatör.
Sätt aldrig Victor Edvardsen och Antonio Colak i samma mening i någon jämförelse överhuvudtaget. Gör aldrig. Det håller inte. Det är,
men alltså så här, alltså
by default.
Colak, alltså, med en normalt utfall så hade Colak gjort ännu mer mål. Jag förstår din liksom poäng där med att man kan diskutera huruvida det är skicklighet i avslutfasen eller om det är liksom tillfälligheter. Jag tror att det finns en kombination i båda. Och det jag ville komma till med Kristoffer Nyman-jämförelsen var att om Antonio Colak skulle vara 100% säker i alla avslutmoment, då hade inte han spelat i Allsvenskan.
Nej, men så
han har så mycket kvaliteter i liksom spelet och så vidare att jag tycker att, jag håller med om att man kanske inte ska lägga 30 miljoner på honom, men jag tycker fortfarande att han är en av Allsvenskans absolut bästa anfallare.
Tveklöst om man ligger i toppen av skytteligan och så vidare. Absolut, det är inte det. Jag säger inte att det är en bedrövlig fotbollsspelare. Det jag menar är att det finns en enorm prislapp på honom.
Ja.
Och det finns betydligt många fler anfallare i år som har imponerat mer än vad Colak har.
Om det skulle vara ett läge för sig i Norrköping att köpa loss Samuel Adegbenro för 30, skulle de göra det?
De har ju redan honom.
Men om det skulle varit ett sånt läge.
Nej, för att Norrköping har inte samma ekonomi.
Om Malmö skulle...
Men jo, det hade de nog gjort, precis som de köpte Lossied Haksabanovic för över 20 miljoner, så hade de nog gjort det för att de vet att det finns den vidare försäljning, att de skulle kunna sälja honom direkt efter ett halvår. Ja. Malmö har inte den på en 27-28-årig anfallare som de kan sälja vidare och göra en vinst med garanti.
Därav absolut så köper jag och håller med fullkomligt om det, att man inte ska köpa loss Colak för 30. Det håller jag med om. Men det måste också tillföra en klubb av Malmös kaliber som teoretiskt kan göra det, så måste det då finnas en väldigt solklar ersättare som ska gå in och ta den rollen. Och det vet jag inte, vem skulle det vara, tänker jag. Det finns ju hur många anfallare som helst i världen, absolut. Men det är ganska hög kvalitet och det skulle kosta ganska mycket, för om du vill ha den kvaliteten som Antonio Colak har, då kostar det pengar. Och det säger jag även om man just nu har en ganska liksom slump i sätt till vad man tar för avslut. Men jag håller också hans kvalitet ganska högt.
Ja, jag hörde. Men alldeles uppenbart finns det ju anfallare som har gjort fler mål i år som kostar betydligt mindre pengar än Antonio Colak.
Absolut, men jag vet inte om det finns så många anfallare som kommer till så pass mycket klara lägen och är så pass självklar i spelet som han är. Men
med det sagt.
Ja, med det sagt är väldigt passande läge att säga här. Bra diskussion, bra att du luftade det där. Det är alltid trevligt när vi inte håller med varandra.
Verkligen.
Mycket, mycket bra. Det gillar vi.
Ja, men med det sagt så tar vi landslagsuppehåll då. Tagga för Sverige-Kosovo.
Sverige-Grekland, icke att förglömma.
Magnus Eriksson till landslaget måste man väl nämna också. Det var lite överraskande tycker jag att han ändå, sen tycker jag välförtjänt sett vad han har gjort med Djurgården och hur han verkligen har liksom lyfte i entris i den där Djurgårdströjan. Så
sen vet jag inte hur mycket man ska ta in en 30 plus mittfältare liksom till ett
alltså, jag förstår, han är jätteväl förtjänt av landslagsplatsen, men jag förstår liksom inte riktigt syftet, för att det är ingen mittfältare man bygger, alltså som har jättelång eller stor framtid inom landslaget.
Vi slänger väl ut den raka frågan för diskussionens skull här. Vem, om ni fick ta någon spelare i dagens allsvenska som inte är uttagen i den här truppen, som borde få vara med på den liksom landslaget. Och nu tänk inte nu bara på skadeläge och så vidare, truppläge. Såklart det går att argumentera för att en forward har bättre möjlighet att komma med nu med tanke på skadesituation och så vidare. Men vem tycker ni förtjänar en landslagschans som kanske inte just nu är tilltänkt?
Jag skulle säga en mittback. Jag kan inte peka enskilt och säga om det är Milosevic eller Sotte eller Frans Brorsson, även om man tycker det själv, eller
Linus Wahlqvist,
Josef Baffo, eller vem nu ens placerar sig själv i de diskussionerna. Men en mittback är uppenbart att det behövs. Det finns ett mittbacksproblem. Och jag vet inte om egentligen Karl Starfelt, som nu blir kallad, är så pass mycket bättre än någon av de alternativen som
bedrövlig finns,
som finns i Sverige just nu. Så det är väl min spontana tanke. Angående Magnus Erikssons vara eller icke vara i landslaget, så säger jag bara, sammanfattar det väldigt enkelt med att säga, det finns hopp för alla. Mer tänker jag inte säga i den diskussionen.
Ja, nej, men jag tycker väl inte egentligen att det finns så många spelare i Allsvenskan som är svenska och har en chans på en landslagsplats. Eller alltså, det finns inga svenska spelare i Allsvenskan som jag ser riktigt ska vara med där. Men
Viktor Edvardsen?
Nej, han ska absolut inte vara där. Nej, det ska han inte. Däremot, Milosevic är väl den närmsta jag också kan komma på, som jag tycker att som så här fjärde, femte mittback skulle väl vara rimligt.
Men tycker ni Milosevic skulle gå före Linus Wahlqvist?
Ja, definitivt. Så, framförallt som mittback i en fyrbackslinje.
Ja. Nej, men vi pratar om mittback. Alltså, ja.
Du kanske är östgötskt skadad här. Men alltså, jag tycker ändå att det finns skäl. Det finns mer skäl nu för Norrköping-publiken att sjunga Linus till landslaget än vad det fanns när de sjöngde på liksom Hugo Nattklubb efter SM-guldet 2015. Det tycker jag.
Sett till det är väl alldeles självklart. Han har varit jättebra i år, men det är också en treback där han agerar höger mittback och får mer frihet.
Ja, det är ju i en trebackslinje, där har du en ganska bra poäng också. Precis. Det är ju nu helt annat än
en rak fyra.
Ja, och Milosevic skulle ju fungera mycket bättre där.
Men här finns ju också aspekten Linus Wahlqvist kan spela högerback, sett till hur det svenska landslaget agerar. Med en ganska offensiv Augustinsson till vänster.
Och där tycker jag inte att han riktigt har. Ja, jo, i och för sig, men nej.
Han skulle kunna gå ut i höger, han skulle kunna, alltså, kanske inte ska vara i mitten i en fyra.
Det ska han inte. Men som högerback har han större chanser att konkurrera. Det kan jag ge.
Att han också dessutom är väldigt familjär med Janne Anderssonska systemet från tidigare och så vidare. Sen har jag ju tidigare sagt att jag tycker Alexander Fransson borde vara ett alternativ. Mm. Kanske inte riktigt just nu, även om han har varit bra de senaste matcherna. Men Du bara liksom så här skakar på huvudet borta.
Ja, men jag håller med Hugo här. Jag försöker bara vara mer diplomatisk med Fransson och ingenting ett landslag att göra.
Alltså, för 5 år sedan, ja, definitivt. Då blev han ju också rättmätigt uttagen på test. Men sen så,
jag säger inte nu. Jag vet, jag drog upp en tidigare fackla som han bar, som kanske inte brinner lika starkt just nu.
Jag tycker inte han har varit i närheten av den höjd han hade.
Absolut.
Nej, inte nu.
Nej, och inte nu senaste. Alltså, jag ser inte riktigt att han kommer tillbaka till den. Så att, nej, där tycker jag att du är skadad av Norrköping.
Påverkade av Östergötland där, faktiskt.
Ja. Så är det. Men det är svårt att bryta med sina rötter ibland. Så är det. Så enkelt är det.
Så är det.
Med det sagt så tar vi väl helt enkelt landslagsuppehåll. Och tack Hugo. Tack Josip.
Tack Makoto.
Tack alla lyssnare. Och tack publiken som är tillbaka. Underbar stämning det var den här helgen. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.